I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. När vi fortsätter dessa aftonmöten läser jag för inledning, som inledning för detta predikan och gemensam betraktelse från Romarbrevet från första kapitlet, verserna 16 och 17. Och dessa ord lyder lästa i Jesu namn. Ty jag blyges icke för evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så och för greken. Rättfärdighet från Gud uppenbara sig nämligen där i, av tro till tro, så är och skrivet, den rättfärdige skall leva av tro. Vi fick redan tidigare genom brodern höra när han pratar om skapelseberättelsen, när Gud skapade människan till sin egen avbild. Och hur Guds avbild i människan blev fördärvad när första människoparet föll i synd på grund av att själafienden ledde dem till synden. Vi alla människor är delaktiga av arvsynden. Bibeln visar väldigt tydligt att alla människor föds som Guds barn. Varje barn som föds hit i denna jord har som födelsegåva har gåva Kristus rättfärdighetsklädsel. Var man än föds i världen, i vilken nation eller nationalitet eller ras, även om föräldrarna skulle vara ateister, så är barnen alltid när den föds ett Guds barn och äger Kristi rättfärdighetskläder. Men när barnet blir äldre, yngrom och lever i en sån omgärning där inte det levande evangeliet finns eller inte finns så ofta, så kommer barnatron att försvinna i synden. Och då slocknar även tron i hjärtat. Här på jorden finns två olika slags syndiga människor. Alla människor är delaktiga av arvsynden. Men av dessa syndiga människor så är en del benådade. De som har fått tro sina synder förlåtna. Den här korta men väldigt bekanta texten som vi läste och ofta hör i predikningarna, det är en hyllning till evangeliet som är enda kraften som kan frälsa en människa. Här i mötet för oss så är ordet evangelium väldigt bekant för oss. Redan i första predikan här i mötet så förklarade brodern det. Men det kan finnas åhörare som inte har så bekanta med namnet eller ordet evangelium. Bibeln förklarar detta evangelium. I själva verket aposteln Paulus i samma kapitel alldeles i början av den här brevet, efter att han har hälsat, konstaterar att det förkunnar evangeliet som Gud har genom sina profeter lovat, som han har lovat i sin inskrift. De gamla förbundets troende trodde på detta löfte. Och Paulus fortsätter här. Det finns om hans son att han är från släkt från Davids ätt, men å andra sidan var han Guds son som har kraften i sin uppståndelse och är ditsatt. Och han är Jesus Kristus, vår Herre. Även detta ord evangelium finns i vår kyrkoordbok och den behandlas där. Och där kommer det fram hur ordet evangelium kommer från grekiskan euangelion. Och det förklaras att det är ett gott budskap, det är ett glädjebudskap om Jesus Kristus som har försonat våra synder. Evangeliet är motsatsen till lagen. Lagen väcker ju Guds krav gentemot oss människor. Evangeliet å andra sidan förkunnar Guds nåd till oss. Gud skapar evangeliet i sin son Jesus Kristus, som började där i stallet i Betlehem och till Getsemanas pina och korset, och på korset där han försonar alla våra människors synder, och glädjen i påskdagen när han uppstod. Och så förbereder Gud sin sons pina och plåga som kraft för oss, som, och den tar oss ända fram till ärans himmel. Man kan få en sån, man kan fråga sig, hur kan man äga detta evangeliet för sin egen del? Hur kan en människa få sina synder förlåtna? Textens författare som har skrivit Romarbrevet är apostel Paulus. Kände själv, hade erfart när han själv hade fått sina synder förlåtna och blivit ett Guds barn. Paulus hette ju i början Saulus från Tarsos. Han var en lärd jude, på den tidens bästa lärare inom judendomen, översteprästen Gamalias elev. Och han kände väl till Gamla testamentets texter och höll också de lagar som judarna höll väldigt hårt och som styrde deras liv. Han tänkte att när han upprätthåller Guds lag är han duglig inför Gud. Paulus, när han första gången dyker upp här i Bibeln, första gången när första martyren Stefanus stenas, där uppkommer Paulus namn. Och fariserna kunde inte förstå att den där Jesus som de hade korsfäst, att han var Guds son. Och att det är av hans tjänst vi får tro våra synder förlåtna av nåd. De tänkte att människan kan genom sina egna gärningar vara duglig inför Gud. Saul var förargad. Han upprättade allt i lagen som han erfarade själv. Och även de som var nära honom tyckte också så. Han fick ett förtroendeuppdrag att åka till Damaskus stad och att därför tillfångata dem som var Jesu följare. Ta dem till fånga och ta med dem till Jerusalem. På vägen till Damaskus, ni känner väl till den här berättelsen, där uppenbarade sig den den uppstående Jesus Kristus till Saul. Och Jesus säger själv att det jag är Jesus som du förföljer. Saul faller på mark, till marken. Och de som är runt honom hörde röster, men de såg ingenting. Men Saulus förlorade sin syn där. Och han frågar Jesus, vad ska jag göra? Och Jesus ger honom rådet. Gå till staden. Jesus som när han var aktiv här på jorden förlät synder men inte gjorde det här efter uppståndelsen, utan han gav rådet gå till staden, och den förblindade Saulus leddes till Damaskus stad och där till en viss adress, Raka gatans hörn in i Judas rum. Där får han sedan träffa en benådad troende, en man som heter Ananias, som först sätter sig emot, för Ananias får i en syn se att han ska gå dit till den här adressen. Och där finner du en man som heter Saulus. Men efter att Gud har gett honom råd och kraft går han dit och förkunnar syndernas förlåtelse till Saulus. I Bibeln sägs det att hans ögon öppnades och han fick sin syn åter. Och Guds frid kom till Saulus hjärta och han fick börja tro av nåd, och han upptäckte att allt det han gjort tidigare var bortstruket. Och så fick han komma till tro av nåd och bli ett Guds barn. Av Guds barns evangelium var den kraften som gjorde att han kunde tro sina synder förlåtna. Ungefär 1500 efter i Tyskland, vår lärofader Martin Luther upplevde ungefär liknande sak. Den unga Luther var elev i Berfords universitet. Han skulle bli advokat, jurist. Men det kom en häftig storm och en åskknall, en blixt slog ner. Så tog Luther som vart livrädd. Och Luther vart livrädd och lovade att han ska bli munk för resten av sitt liv. Och när han då klarade denna storm och detta oväder, så vart han munk och gick till ett kloster. Och där levde han precis som munkarna lever, och väldigt strikt och strängt. Men där fick han inte frid i sin själ och sitt hjärta. Efteråt, han förklarar efter att om någon skulle förtjänats rättfärdighet genom sina egna gärningar, så skulle han göra det. Men av en klosterbroder fick han höra den här försonade evangeliet. Han fick av Kristi förtjänst och nåd tro sina fick tro och sen konstaterat att det öppnades för honom att den troende lever av, att den rättfärdiga lever av tro. Av trons rättfärdighet säger Luther, eller han skriver mycket om det efter att han fick bättringens nåd. Det var centralt för honom. Att av tro till tro förkunnas evangeliet, och av tro får den rättfärdiga leva. Precis det som vi läste här i vårt romabrev, i romabrevsstycke. gav vi fram från Luthers tid ungefär 300 år efter. Svenska kyrkans präst Lars Levi Lestadius hade ett väckt sinne. Han hade haft tuffa livserfarenheter. Han hade förlorat sitt eget barn och sina nära. Och hade en väckt känsla. Och Svenska kyrkan skickade honom till en, för att upp till Norrland. Och han kom till Åsele. Och när han hamnade i Åsele kyrka under en gudstjänst så träffade han en troende kvinna, Maria, och som förkunnade till Estadius, som var väckt, syndernas förlåtelse. Om det skriver Lestadius senare, att då öppnades vägen för honom, hur vägen går till evigt liv. Erfarenheten hade en sån helhet så att man såg det i hans prästerliga arbete resten av hans liv. De här tre exempel som jag berättade om tidigare här. Det är viktigt att notera att ingen av dem hittade inte på något nytt, någon ny lära. Alla de hade de fått uppleva evangeliets kraft som hade tagit dem från mörkret till ljuset. De trodde precis som Bibeln lärde och apostlarna hade lärt, och precis som vi tror även idag, tror idag på samma sätt som apostlarna. Så har det varit i alla tider. Att Guds benådade syndare har varit så i hela historien. Och jag vet att säkert idag finns det bland våra åhörare de som fått uppleva Kristus evangeliums kraft och hur den har hjälpt att tro. Tron verkar i mottagare genom trons frukter, goda frukter. Det är de goda gärningarna och ett gott liv. Och de kommer av att man tror. Så var det också för Paulus. Tron verkade så. Eller den frukten som var störst, det var kärleken. Som han själv skriver i första Korinthierbrevet. Av alla frukter är kärleken den största. Den här kärleken satte den som den nu som hade fått bättringsnåd, Paulus, i evangeliets arbete. Och Paulus gjorde detta evangeliearbete tillsammans med apostlarna i romarrikets område. Och den förkunnades rakt igenom romarriket och spreds. Och det är förunderligt att först var det en förföljd skara. Och den förföljelsen gjorde även dåtidens regering och ledare, romarriket på den tiden. Gud ordnade det så bra då. På 300-talet. Så var enda godkända religionen i romarriket kristendomen. Och då så började kristendomen att spridas. Och efter flera hundra år så har den också kommit till vårt land. Och den finns även idag att höra och lyssna på dessa sommarmöten. Gud har sina egna planer även för dessa. När det gäller denna sak. Och när Gud genom Jeremia, de som på den tiden har blivit tvångsförflyttade från Israel, så är den det ska hjälpa och lyfta oss även idag. När Gud säger det i Jeremiabok, jag har väl mina egna tankar för er, säger Herren, nämligen fridens och icke ofärdens, till att giva er framtiden och ett hopp. Gud har ordnat det så förunderligt under de sista åren att vi idag har möjlighet att använda en teknik, att vi kan förkunna Guds ord runt om i hela världen. Jag kommer att tänka på de här två tidigare sommarmötesåren då vi inte kunde samlas som vi kan göra nu här i Loppe, här på fältet på sommarmöten, utan sommarmötena var på nätet, eller som vi sa, digitala sommarmöten. Och den i princip tvingade oss att ta, eller egentligen inte tvingade, utan gjorde det möjligt för oss att ta tekniken till hjälp. Även om dessa sommarmöten är fältmöten, så är det också digitala möten. Evangeliet finns att lyssna på och tro på runt om i hela världen. Detta tolkas till flera olika språk runt om i hela vår värld. När kristendomen sen började spridas, så apostlarna och speciellt Paulus var väldigt, väldigt energisk här. Han skrev brev till Roman, till de som bodde i Rom. Och en av de här breven är det här romabrevet som vi läste nu. När han var i Efesos. När nu man har bevarat dem i den heliga Bibeln, så är de också tänkta för vår tids människor. Så när vi läste den text som vi läste i 16 versen, så tar Paulus först fram att vi behöver inte skämmas för evangeliet. Paulus ville inte vara tyst om den här saken, utan evangeliet hade hjälpt Paulus från icke-tro till tro. Guds motståndare, själafienden, vill göra den här saken, evangeliet, som en pinsam som en sak man kan skratta åt. Och så motstå att inte man kan förkunna det. Och även för oss troende, att vi troende skulle falla bort från vår tro. Eller lämna vår tro. Kära vandringsvän, skäms inte för detta evangelium. Det är Guds kraft. Och genom vilken kraft vi bevaras i tro. Jag kommer att tänka på från min hemtrakt. En äldre redan bort, som syster som har redan fått lämna livet. Som väldigt modigt och bekände sin tro och ville alltid äga det här evangeliet när han träffade någon troende syster eller broder. Och hon är som en förebild för oss, att vi behöver inte skämmas över evangeliet. För ingen av oss kommer fram med våra egna krafter. Vi behöver evangeliet för att vi en gång ska kunna komma fram, precis som vi sjunger i en scensång. Nådens kraft bär oss ända tills vi kommer fram till himmelen. Vi lever i en sådan tid. Den här tiden tar fram människans vishet och människans förståndskraft och kraften i den. Många saker, eller mer, nästan till allt, vill man rent vetenskapligt bevisa. Men det är viktigt att notera att trons sak öppnas inte genom vetenskap. Det var bekant redan på Paulus tid. Därför skriver han också i första Korinthierbrevet att talet om korset är galet för dem som hamnar i förtappelse. Men vi som bekänner den det ger oss Guds kraft. Här i världen finns många saker som vi värdesätter. Bland annat de här titlar som människor får. Man kan söka dem och man kan få dem. Och människorna blir stolta av det och av dem. Och många gånger har man anledning bara. Men det finns ingen bättre titel än att vara titeln att få vara ett Guds barn. Vi är ofta stolta över vår släkts rötter. Och om det finns kända personer där. Men det är ändå bra att minnas att som Guds barn så är vi Guds familj. Och vi är ett kungligt släkte. Därför kan vi modigt bekänna vår tro. Eller bör vi bekänna. Men även här måste man för sin egen del, eller får man för sin egen del sänka ner sitt huvud, att man så dåligt har lyckats i den saken. Men vi behöver inte skämmas över det som Paulus lär oss här. När den troende människan vill genom sitt hjärtas tro får man kraften att vilja leva som ett Guds barn. Och även om man inte alltid med ord orkar bekänna, så kan man med sitt liv bekänna. Våra medmänniskor börjar fundera: vem är du? Du deltar inte där i de och de aktiviteterna. Du brukar inte alkohol och så vidare. Paulus skriver att det är Guds kraft. Och i Korintherbrevet: er tro grundas inte på Guds vishet utan Guds kraft. För Guds kraft kommer inte som ord utan som kraft. Ingen av oss har så mycket kraft att vi skulle lyckas själv. Det upplevde de tre exemplen som jag tog: Paulus, Luther och Lestadius. Människan med sitt eget förstånd kan tänka, eller tänker ofta med förståndet, dessa trossaker. När jag slutar att göra synd och börjar göra goda gärningar, så kan genom det vara duglig till Gud. Men Bibeln undervisar inte så och säger att det är en omöjlig väg. Paulus här i Romarbrevets tredje kapitel skriver: det finns ingen som gör gott, ingen, inte en endaste en. Alla har fallit undan. Det räcker inte heller att man upprätthåller Guds lag, krävande lag, för människan synligt. Det måste i alla sinnen upprätthållas, och det är helt omöjligt för oss människor. Även om vi exempelvis tittar med en ilsk blick mot en medmänniska, så har vi brutit den femte lagen. I Galaterbrevet skriver Paulus: det är tydligt att ingen blir rättfärdig inför Gud om man bara upprätthåller lagen. Ty genom tron lever den rättfärdige. Tron ger räddning till alla som tror. Och så upplevde Paulus också det. Att det räddade honom från förtappelsens väg. Och att den räddar ytterligare än idag. Paulus upplevde också upplevde det som den största gåvan här i livet. Att han fick av nåd tro sina synder förlåt. En sån människa som får av nåd tro sina synder förlåtna känner ofta till en början goda tankar. Tron baseras inte på känslor. Fast känslorna kan stärka den påbörjade tron. Ofta när vardagen kommer kan det kännas som Sionsångsförfattaren säger: det svaga lilla ljuset har varit min tro, och många gånger svajande har min vandring varit. Det är därför vi behöver detta evangelium som kraft under vår vandring. Gud leder alla folk och dess skeden. Gud vet vart det finns mottagliga hjärtan. Under gamla testamentets tid förkunnades evangeliet bland Israels folk. Men senare, under nya förbundets tid, så ville inte Israels folk ta frälsaren som sin egen och ta emot honom. Och så börjar evangeliet vandra. Som Paulus konstaterar här. Först till Grekland och sen till hedningarna. Och senare även till oss, till vårt land. Och även nu vår tid till nya nationer och nya folk. Gud ser alltså vart det finns mottagliga hjärtan. Där har vi stor anledning att tacka för när evangeliet kommer till en nation eller ett folk. Och här fortsätter Paulus helt kort. Han förklarar i slutet: hur kan man äga detta evangelie? Hur kan människan få sina synder förlåtna? Det här äldre översättningen konstaterar i vers 17: rättfärdigheten från Gud uppenbaras nämligen där i av tro till tro. Så är också skrivet: den rättfärdiga ska leva av tro. När vi vandrar här på jorden, eller när Jesus vandrar här på jorden, som vi sa tidigare, så förkunnade han evangeliet när han fanns här. Men när Jesus stod efter uppståndelsen och när han for till himlen, när lärjungarna såg honom, så lämnade han till sina lärjungar en uppgift till sina lärjungar: att genom heliga andens kraft förlåta synder. Om det skriver Johannes väldigt tydligt. När Jesus uppenbarar sig bakom lyckta dörrar till sina egna lärjungar som var rädda. Först ger han dem frid och säger: frid till er, och lugna ner dem. Och sedan säger han: så som fadern sände mig, sände jag er. Och blåste på dem och sa: ta emot helig ande. Och lovade att dess synder ni förlåter, dess synder är förlåtna. Och de synder ni håller, så är de, för dem är de hållna. Så gav han till sina egna följare, till de här svaga, rädda. Och som Petrus, som hade förnekat honom, som hade fått tvättens nåd, han gav dem uppgiften att förlåta genom den heliga andens syndernas förlåtna. Där uppfylls Guds löfte: min kraft är stark i de svaga. Människan kan inte komma överens eller be om sina syndsförlåtna enkom med Gud. Så lär inte Gud, så lär inte Bibeln, utan som den här Bibeln stärket lär oss: evangeliet förkunnas genom från tro till tro. Vi behöver helig andens närvaro när någon predikar synderna förlåtna, och man ska ta emot det med tro. Inte ens samma ord hjälper om inte helig ande är närvarande. I Thessalonikerbrevet skriver Paulus Evangeliet kom inte till er som ord, utan med hjälp av heligande. Trons mål är ett evigt liv uppe i himlen. När vi tänker på det, vårt mänskliga liv, vårt vardagliga liv här. Även om vi skulle rent mänskligt leva ett långt liv, så är det enligt Bibeln som en handbredd. Det är ingenting jämfört med evigheten som vi alla har framför oss. Profeten Habakkuk, i andra kapitlet i den boken, skriver profeten att rättfärdig får leva när han förblir i tro. Hebreerbrevets författare: men om han faller, så godtar det honom inte. Därför lönar det sig att tro och behålla även den svaga tron. För även den svaga tron bär oss ända fram till evigt liv, som är vårt mål i himmelen. Tron är från början, från start till mål, Guds arbete. Först väcker Gud ett samvete, och det kan ske på många olika sätt. Man kan träffa folk, eller att man träffar olika nationer, eller att man stöter på Guds lag och så vidare. Men Gud benådar den som har ett väckt sinne. Bara där förlåter han, bara i sitt rike, där han har lämnat evangeliets kraft. Om det får man be för sin egen del. Även en sådan människa som inte är delaktig av Guds nåd. Om det lär Bibeln oss i Apostlagärningarna. Hur en människa hör en sådan människas bön. Som exempel, då kan man ta romarrikets Cornelius, som bad, och Gud skickade Petrus till honom att förkunna evangeliet och syndernas förlåtelse. I Romarbrevet, i 10:e kapitlet, skriver Paulus hur tron föds av att man hör, och att man hör av Kristi ord. Kära åhörare, nu finns detta evangeliet även till att tro och höra på. Även du som känner att du behöver höra detta evangelium, så hörs detta evangelium här och nu, här i den här predikan, till dig personligen. Så får du tro ur denna predikan, alla dina synder förlåtna, livets fel och brister, och otron också även förlåt. Enbart av Kristi försoningsgärning, i Jesu namn och blod. Och du, kära vandringsvän, broder och syster, evangeliet fortfarande är Guds kraft i dig. Av vilken hjälp vi en gång kommer fram till vårt mål i himlen. Vi gör vår vandring här. Tudelade. Vi går en kamp alltid mot vårt treeniga fiende, själa fiende, den här världen och vårt eget kött och blod. Och i den här kampen faller vi ibland. Men vi har nåde evangeliet som under vilken vi får lämna våra synder, och vi får tro dem av nåd förlåtna. Så har vi idag, precis som Luther sa, och vara enbart av tro och Jesu gärningar. Du får, kära bröder och syster, där var du sitter, på den platsen du finner dig på, ni pojkar och flickor och ungdomar, ni får tro alla synder förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Detta evangelium tar oss en gång fram ända till vårt mål, ärans himmel, Även för egen del vill jag fråga om jag får tro mina synder förlåtna. Så lovar jag tro tillsammans med er. Vi förblir i Guds nådeord. I Jesu namn. Amen.